Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag var lite så här, när jag var yngre. Jag blev lätt sjuk. För att jag åt ganska mycket socker. Och det kunde jag konstatera att äter du mycket socker, så blir du lätt sjuk. Och sen jag slutar med läsken och bara försöker hålla mig till bra saker. Så
vad fan äter du då? Vatten och bröd eller?
Ja, det är banan och ris kanske. Nej, men skämt åsido. Nej, men jag försöker äta så hälsosamt som möjligt. Men jag mår bra. Jag har min Marabou några gånger i veckan. Som, och sen tror jag har bra gener också. Faktiskt.
Hola Marbella.
Hej och välkomna till det 8:e avsnittet av Hola Marbella, podden som följer IFK Göteborgs och BK Häckens träningsläger på den spanska solkusten. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Idag har vi en väldigt fin gäst, en kamratföreningens kulturbärare utanför planen och truppens mest bolltrygga spelare på planen. En god kamrat som är bra med bollen. Jag pratar givetvis om Tobias Sana. Välkommen!
Tack så mycket, tack så mycket. Extremt fina ord du gav mig där.
Ja, ja. Linus, du har liksom varit på med om de här presentationerna. Du vill ha en lika fin själv, eller?
Ja, det vill jag. Det är den jag sitter och väntar på. Men du har ju bara ökat i styrka ju längre in vi har kommit i de här veckorna. Rytting Kaneryd för några dagar som var nog den allra värsta. Vad var det? Cruyffintens okrönta prinsessa. Något sånt fint fick du inte, Tobias, men det här var ändå bra ändå.
Ungefär så sen när vi såg BK Häckens damer spela där, så vad är det första hon gör på planen en Cruyffint?
Ja, alltså du är helt rätt på det.
Vi ska prata mycket fotboll, Linus. Du ska få dra din berömda och väldigt uppskattade träningsrapport. Men vi ska faktiskt börja lite utanför planen. Ni hade en lagaktivitet här i dagarna, Tobias. Och jag har egentligen bara en fråga om ert paintballspelande som den här lagaktiviteten var. Vem var bäst och varför var det Erik Sorga?
Vem som var bäst egentligen i det hela? Det kan man säga, som lag så var det faktiskt de äldre. Vi körde äldre mot yngre. Och det var kraftig dominans alltså. Hade vi gått i krig mot dem så hade vi vunnit 110%.
Vilka var det kraftig dominans för? De äldre?
De äldre. Det är så som när det är på småspel också. De äldre vinner oftast. Men den som var bäst, eller de som var för mig som tog flaggan, gick, det var Bernardo och Oscar Wendt. De var riktiga krigare.
Oj, det
de gick, de sprang in. De gick bara rakt på. Och det handlar ju om att pressa ner dem så långt ner du kan.
Och de bara sprang in.
Ja, men det blev lite så. Vi körde inte att man skulle hämta flaggan. Vi körde att tills du blev träffad så får du gå ut och ta upp din arm. Och Oscar och Bernardo, de var riktigt bra. Och så hade vi Hussam, han var ju våran skarpskytt. Han pepprade på allt som gick, även på egna lagkamrater.
Träffade han alltså?
Han träffade faktiskt. Han var faktiskt jätteduktig.
Tobias, du har gjort 192 fotbollsmatcher för IFK Göteborg, om vi har räknat rätt. Du kommer att göra din 193:e för A-laget på det här lägret förmodligen. Vilket gör att du är bara en 7-8 matcher då från att hamna på kamratstenen där IFK Göteborgs legendarer tar plats. Den här stenen som står utanför för kamratgården. Varför är det viktigt för dig?
Nej, men nu när det är så nära, det är alltid så när man är nära någonting så, så är det alltid speciellt. Men som liten kille från Göteborg, Blåvitt i mitt lag, så är det en stolthet att ja, skulle man få hamna på den här stenen hade varit enormt. Alltså det, när man är så nära så vill man göra det. Så att, ja, det har varit enormt. Det är inte alla som får den chansen att spela 200 matcher för Blåvitt. Så att, för min del, jag är ganska nära nu och förhoppningsvis så löser jag den.
Om vi räknar rätt så kan det bli någonstans kring allsvenska premiären det här händer, Linus. Eller?
Ja, vad är det? Några träningsmatcher kvar, 3 gruppspelsmatcher i kuppen. Kanske något slutspel i kuppen också. Sen är vi där.
Ja, det är ganska nära faktiskt. Men som sagt, alltså, det hade varit enormt stort. Men jag vet inte, jag har aldrig varit med om när någon spelare, ni kanske vet det bättre. Jag har aldrig varit med om någon, en spelare kommer på stenen. Vet ni hur det går till väga?
Vi hörde väl att det brukar inte vara någon så här fin procedur eller sånt där. Liksom. Men man får väl sitt namn inristat tror jag helt enkelt.
Och ja, så det är så va?
Är du fast där liksom. Men det är ju, för ni passerar ju den stenen varje dag. Det är ju trots allt bara en sten, men har den ändå liksom någon, tänker man på att den står där liksom när man traskar förbi?
Såklart, det var ju också en av grunderna när de byggde hela komplexet där, att det var också folk som kunde köpa sig in på stenen, sponsorer och så. Och sen många lagkamrater som har hamnat på den stenen som jag har spelat med, så att hamna där själv är ju ja, liten kille från Angered. Att få hamna på en Blåvitt sten, det jag tror jag att alla hade räknat på när jag gjorde min första match för Blåvitt.
Dags för din träningsrapport, Linus. Successegmentet i den här podden, ett av många som du har lanserat. Vad såg vi av IFK Göteborgs träning idag framförallt?
Du noterade ju tidigt att Oskar Wendt fick en ordentlig dusch av de opolitliga vattenspridarna. De har ni kämpat med i några dagar.
Ja, det kändes som att planen har faktiskt varit lite torra, men förutsättningarna har ändå varit bra. Men vi har snackat om att de ska vattna planerna lite innan när vi går på och sen när vi kanske dricker lite vatten, att de kan sprida lite. För det blir lite torrt och planen är lite studsig. Mm. Men vi fick det idag så att det var fantastiskt.
Ja, Oskar Wendt försökte ju ta skydd bakom Roffe, materialförvaltarna. Det hade inte mycket för, de blev dränkta båda två i stället av vatten.
Roffe kan inte skydda, han är ju 1,10.
Det är inte mycket att ta skydd bakom där. Men annars var det en ganska intensiv träning. Mycket spel på 11 mot 11. Stor yta, helplan först, sen lite mindre. Och så avslutades allt med någon variant av den klassiska idioten. När man springer fram och tillbaka tills man stupar egentligen. Och det var ett par av er som var ordentligt trötta efter passet idag.
Nej, men det är så det ska vara. Alltså, vi är i den fasen där vi har löpt mycket, extremt mycket, alltså om man säger till lång distans. Men vi behöver också de korta, explosiva fibrerna. Att väcka av de musklerna, inte bara de här, bara ligga och mala och mala och mala. Det här vi gjorde idag, det är mer fotbollsrelaterat. Okej, din back kommer på överlapp, så vinner vi boll, så ska du slå honom i djupled. Alltså det blir lite så att man blir ju trött. Alltså du vilar 15 sekunder så ska du på det igen. Och det är en fotbollsmatch ska vara. Så att det var positivt.
Vi noterade, det hände ganska mycket på den här träningen måste man ändå säga. Vi noterade Kevin Jakob gjorde ett mål efter en enorm brottningsmatch med Bernardo Villar var det. Och du jublade som ni hade avgjort Champions League över det målet, Sanna. Kommer du ihåg vad
jag
menar?
Ja, jag vet. I den där situationen, jag går i djupled. Sen Oscar chippar in den till Kevin. Kevin tar emot den. Och så hamnar han i en UFC-fight med Bernardo där som... Och så drar han en sula förbi målvakt och lägger in det. Nej, men det är viktigt att vinna på träningar. Alltså det är viktigt att man vinner, att man ska vinna. Och vi har ju sån poängliga och sånt. Så att,
aha, vem leder den än så länge? Eller är det hemligt stämplat?
Nej, det är inte hemligt. Förra året vann jag den.
Såklart.
Och i år leder jag den också. Så att det är viktigt för mig att jag vill vara där i toppen. Så att, nej, men det är viktigt. Men sen också att vi gör mål på de lägena vi får. Alltså på såna här träningar. För ibland när man tränar vissa delar, press och anfall, så blir det, när de motståndarna vet vad du ska göra, så måste du ta vara på de chanserna vi får. Och sen Kevin är... För mig det är en otrolig begåvad fotbollsspelare. Han är monsterstark, träningsvillig. Han har allting för att lyckas inom fotbollen, hans mentalitet. Och man kan se, Villarit är en, det är ju inte en Tobias Anna han flyttar på som väger 5 kilo med blöta kläder direkt. Alltså det är en monster han puttar undan och löser. Så att det Kevin gör där är otroligt. Så att det är viktigt att vi vinner på träningarna.
Men just det med offensiven, vi har varit lite kritiska till hur det har sett ut anfallsmässigt för under den här första matcherna. Och Stara var inne på det själv, tränaren, efter matchen senast. Att det hackar inte riktigt i offensivt. Och vi saknar väl någon lite röd tråd i hur ni ska anfalla, hur ni ska göra mål. Ge oss någonting här.
Nej, men det som du säger där... Men man får också konstatera att vi har tränat extremt, extremt mycket försvarsspel under försäsongen. Väldigt lite anfallsspel. Så att vissa saker kommer inte bara av räls om du inte nöter det. Likväl som vi har nött försvarsspel att vi ska ligga kompakt, stänga bollar mellan oss och låta dem spela ut och hålla dem utåt. Där tycker jag ändå vi ändå mot ett skickligt lag som Hammarby ändå håller oss ändå ganska bra. Och sen... Rent krass, ska vi vara helt ärliga, matcher som mot Hammarby, vi har 2 riktigt bra chanser i början. Ska du vinna sådana matcher så måste du ha mål på de chanserna. Annars blir det svårt och vi måste bli mer skarpa i de lägena. Men det kommer. Men det handlar om att vi, jag tror grund och botten handlar om att vi har tränat extremt mycket försvarsspel. Så att det kommer bli bättre med tiden.
Det vi funderar på där, det är ju att väldigt, väldigt många lag i fotbollen då, allsvenskan, de jobbar ju med, pratar ju mycket om omställningar, det ska vara snabba omställningar och så. Men för att vara riktigt bra på snabba omställningar då måste man kanske ha väldigt, väldigt snabba spelare. Nu vet jag att nu börjar Stara också prata om att IFK Göteborg ska ha snabba omställningar, men då ser inte vi riktigt att ni har inte riktigt de spelartyperna som är så snabba om man jämför med till exempel Häcken. Och då tänker vi, okej, om man inte har det, kan man liksom ställa om snabbt ändå eller ska man ha något annat då, eller ska det vara en kombination eller...
Nej, men det beror på vad du syftar på som är extremt snabbt. Om du snackar om att om vi ska snacka kilometer hastighet så har vi ändå spelare som ligger, jag själv ligger på, alltså jag ligger på runt 33 i hastighet, så det är ganska snabbt, alltså det är inte just en bollfart, men och det är Oskar Willemssons fart direkt, men vi är ganska snabba. Men jag tror att det handlar om att ligga rätt i positioner, att om de trycker upp med deras höger, kan till exempel deras höger bara att man hittar en skön position där man kan slå honom. Även om man har 2-3 meter så ska man kunna vinna. Så positioneringen i det, det är det också som vi har jobbat med, att vi ska hitta det rätta. Och sen ska vi vara helt ärliga, senaste matchen mot Hammarby var extremt slarvig. Vi tappade extremt mycket boll och det kan vi inte skylla på att vi inte har tränat mycket anfallsspel. Det där är rent bara tekniskt av alla spelare, inklusive mig själv. Tappade extremt mycket boll och då spelar det ingen roll om du är bra omställningar, om du inte kan passa till rätt spelare.
Handlar det något om att för Hammarby jobbade ju väldigt mycket med ett tidigt pressspel. Att det var de som gjorde något bra och att ni behöver vara ännu bättre då för att spela er ur de här liksom tidiga pressen som de sätter in. För så jobbar ju också många lag. Ni kommer ju möta den typen av motstånd. Exakt. I Malmö och Hammarby. Många lag kör ju just det.
Ja, men det är som du säger där. Om du frågar mig, ett lag som försöker oss trycka och pressa oss högt upp, ja, men då lockar vi dem och så spelar vi in, så får vi låta dem komma. Men kom då, testa press, använd målvakt, kommer de ner, stå på bollen, vem pressar deras vänsterforward, okej, men då kommer våran centrala in i mittfält och väggar ut, vem blir fri då? Då blir våran höger centrala mittback fri. Alltså man får också kolla det, eller det simpla, när de går upp högt, då är det 2-2 Willemsson mot Makanberg, det är, eller vem som spelar där uppe, det är inget, man vill ju inte möta de 2. Det vet man ju själv. En som är extremt, kanske allsvenskans bästa fotbollsspelare i pocketytan, eller vad vi kallar det, nummer 10 pocket, vända upp och sen sätta på en Oscar Willemsson eller vem som spelar där uppe bakom. Alltså, man får ju utnyttja det. Så i helhet, vi måste vara beredda på det. Och det var vi inte senast. Vi var inte skickliga. Men man måste också ge Hammarby i deras uppbyggnadsfas var extremt lugn. De lockar ju ut oss. Vi vill ju, de spelar 3-2 mot oss hela tiden. Jeppe Andersson, han droppar ut om deras höger. Tvingar fram mig att gå in i banan för att få han driva. Ja, men då får de spela. Då är de 2-1 mot Oskar. Då måste jag löpa ner. Så att deras matchplan var väldigt, väldigt bra. Och deras pressspel var också. Och det gör ju det. När du äger mycket boll, då har du ändå en annan slags ork än att bara försvara. Så att... Men vi ska också förstå att det här är en försäsong. Man kanske inte analyserar motståndarna extremt mycket. nu går vi in och man är trött i ben och man får inte heller glömma att vi tränar två dagar eller två träningar dagen innan match. Och det gör man inte vanligtvis, så att säga. Men jag vill ge Hammarby också. De spelade extremt bra och de var mycket bättre än oss.
Har du något mer från träningen, Linus? Som värt att ta upp?
Vi fastnade på Hussein.
Dribblade bort Ajesh där.
Ja, det var upp och köpte korv som man brukar säga. Det var ordentliga trollfinter. Men vi fastnade också på Amir Alamaris fantastiska vänsterfot. Och hur gärna han hittar de här svepande spelvändningarna. Gjorde han nästan så fort han fick bollen, så skickade han ut dem mot hörnflaggarna bara. Det är en fin vänsterfot.
Kan han vända spel så vänder han spel.
Ja, han är väldigt passningsskicklig. Han vänder ju inte bara de här sidlids långa passningar. Han kan sticka in mellan lagdelar. Det är en fin fotbollsspelare. Man ser att han är trygg med bollen. Han är trygg att komma i de farliga ytorna där du kan förlora bollen och det kan direkt bli mål. Och hans vänsterfot, den talar inte bara på Instagram, den talar i verklighet också.
Talar den på Instagram?
Har du inte sett att han har lagt upp? Aha, okej, men du är inte en av de irakiska följarna.
Nej, jag är inte
som
det.
Men han har en extrem fin vänsterfot. Man kan se igår vid den här fasta situationen, hans tillslag, den är enorm. Även fast han har de här smala pinnbenen så kan han ändå skjuta riktigt hårt.
Vi lämnar dagens träning med det och ska gå över till en annan sak som kom under lägret här. Jag vet inte, läste du Tobias Linus Petterssons här reportage om Hussein Kanay? Du var ju nämnd lite grann där. Kollade du på det reportaget sen?
Om jag ska vara helt ärlig, jag är inte den som läser extremt mycket vad folk skriver angående mig själv eller om andra. Eller så, jag är inte så mycket faktiskt. Det enda jag brukar göra oftast, det är bara att studera mig själv. Alltså kolla matcher eller kolla på Y-Scout-situationer eller sånt. Jag läser inte ofta jättemycket sånt. Det gjorde jag när jag var yngre.
Statistiken ska vi komma in på lite senare. Men det som var intressant med det här reportaget som Linus gjorde, det var ju att man fick ju någonstans en ny bild, tror jag, av dig, Tobias. Bilden av en lagpappa som tar hand om de yngre nya spelarna.
Ja, nej, men alltså det är en grej som kommit ganska tidigt, att jag vet själv, alltså, om man ska vara helt ärlig, när jag var yngre, när jag kom upp så var det lite tuffare klimat. Men, och jag tror på det här, att kan du ta hand om människor som till exempel, när vi tar Hussein då som kommer, och han kommer in i ett lag, om han ska få gå den hårda skolan eller ska jag hjälpa honom, alltså att han känner sig bekväm, då kan vi få ut den så snabbt som möjligt, den potentialen av det han kan. Och den spelaren vi snackar om just nu, han har allt, alltså. Han har vilja, han har skott, han har en mot en, han har passningsspel, han har blick. För mig, det är en fantastisk diamant vi har i blåvitt, alltså. Och för mig, han klickade lite. Jag kunde se när han kom första träningen att han kolla lite på mig och så då det kändes, det var givet för mig att lägga armen runt om honom och det känns för mig som en självklarhet att jag skulle ta hand om en sån.
Men det är inte den första spelaren, för alltså nästan alla nyförvärv jag pratar med, Erik Sorga till exempel, han nämnde ditt namn först, Amir Alamari sa också att när han hade kommit in på kamratgården så hade du stått där och skrikit "Ey, Iraqi boy!" och det känns som att alla nyförvärv och alla nya spelare som kom upp välkomnas så varmt av dig.
Nej, men jag tror att det är viktigt. För mig också, det är viktigt. Alltså, så, om man kan säga så här, jag har ändå varit i Blåvitt nu. Vad är det, jag är inne på min tredje säsong nu. Sen jag kom hem och sen hade jag varit där 4,5 år innan. Så känns det som att jag kan den här klubben. Och folk som kanske kommer, om man kan hjälpa dem och visa vägen om vi har bötesystem eller vad vi än har, att de underlättar för dem, så ska jag göra det. Och då vill jag gärna ta den rollen. Och det är sånt som jag är som människa. Jag vill ta hand om människor och att de ska känna sig bekväm. Också för klubbens skull, men också för spelarens skull, att han ska känna sig bekväm. Så det, och sen, det är jag ett nötskal att skoja på ett visst sätt. För att jag tror att kan du skämta med människor, då kan de också bli lite mer bekväma. Att det inte ska bara vara blodigt allvar. För jag tror i fotboll, man får inte heller glömma att man ska också ha kul. Det ska vara allvar. Vi spelar om 3 poäng. Vi fans betalar för att komma till våra arena. Vi ska göra 100% och vi ska visa hjärta och vi ska göra allting. Man får inte heller glömma att vi började att spela fotboll för vi tyckte det var kul. Så att för mig är det viktigt att ta hand om alla människor, att de känner sig bekväma och utanför och på plan.
Du får rätta mig om jag har fel här nu, men Christian K.K. var ju hos IFK Göteborg tidigare. Han hade ju en tuff period där när han gjorde självmål och hans mamma blev mordhotad. Mm. Jag läste någonstans att han sov hemma hos dig den
Nej,
natten.
Det var inte så faktiskt. Jag sa till honom, du vill, du kan... Han har ju fått massa minnen, så jag sa bara till, de ringde till hans telefon, så jag sa bara till honom, brors, om du vill så kan du komma och slagga hos mig. Vi kan chilla, bara spela FIFA, vi kan bara ta det lugnt. Bara lägga, alltså istället för att gå hem till lägenhet, sitta ensam, så tänkte jag mer, ja, vi kan gå hem, vi kan ta det lugnt. Jag vet att det är jobbigt. Alla, jag har själv varit i, inte i de situationerna så där, men att man har varit i en dip, man kanske känner sig lite ensam. För mig var det viktigt och jag ville bara erbjuda den här, om du vill så är du välkommen hem till mig. Slappna av, vi sitter och snackar. Det ska du inte tänka över. För jag tänker själv, alltså, om du själv har fått såna, det som hände honom, det är oacceptabelt. Och sen ska du sitta själv, folk ringer dig stup i kvarten. Så för min del så var det var bara att jag ville erbjuda. Sen om de tar det, det är upp till dem. Alltså.
Ja, för med Hussein Kanay där, du öppnade väl lite hem för honom mer eller mindre. Vad förstod jag reportaget där i GP?
Nej, men det var också lite också, om jag ska vara helt ärlig. Nu ska jag inte sitta och hylla mig själv som att jag är värsta. Men grejen var också den att det handlar ju också om en coronasituation. Att han ska sätta sig på en spårvagn, tåg och buss in till kamratgården. Så tänkte jag, du måste ju hem till din familj såklart. Men vi skulle upp klockan 7 på morgonen till Norrköland på lördag, men det blev ju inställt för det var ju, vad var det, Malik som hade kommit, ja, stormen
det,
Malik.
Låste där.
Ja, så det blev ju, vi fick ju reda på det på kvällen, men det var ju också för att han inte skulle gå upp klockan 4 på morgonen, så tänkte jag, kingen, det är bättre att du kan slagga hos mig och så kan vi åka, eftersom jag hämtar honom varje dag vid centralstationen vid typ, ja, 7:45, så tänkte jag, ta med dig kläderna och så sov. Så slipper du gå upp så tidigt, så åker vi tillsammans. För vi skulle ändå träffas 7:15 och göra coronatest. Ska han gå upp klockan 4? Det är inte heller de bästa förutsättningarna. Så att det kände jag som det ska jag göra. Så att det var ganska givet för mig.
Men även fast vi kanske benämner dig som en pappa här nu. Så du känns ju väldigt ung i sinnet. Och jag tror att det var Kristoffer Dagaccia som tidigare var i Göteborg som kallade dig någonting i stil med den unga farbron.
Ja, men jag är faktiskt... Jag ser mig själv ändå, det som jag sa innan. Jag ser ändå ganska ung. Många människor som kommer och frågar mig, de frågar mig alltid, hur gammal är du? Jag ser, men jag är 32 år gammal. Nej! har du fuskat med passet eller någonting? Nej, jag är 32, det är så. Men det går i mina gener. Min pappa, han är 63, han ser också ut att vara 40. Min storbrorsa som är 40, han ser ut att vara 25. Så det ligger i våra gener. Och sen, det, för mig, jag vill vara ungdomlig.
Du får jobba lite mer med skägget.
Ja, men
skäppa ut lite mer.
Tyvärr kommer inte. Jag har jobbat med det här i 10 år strax. Jag har shavat, gillett. Det här är det längsta det kan komma. Nej, det kommer inte. Jag har ju hållit på här och försöka få lite, men det kommer inte.
Du, Tobias, den här rollen i alla fall. Är det någon, har du något exempel under din egen karriär? Någon som har tagit hand om dig? Någon som har liksom inspirerat dig på det här? Att det är viktigt och bra och att det faktiskt ger mycket att hjälpa honom på det sättet?
Nej, men alltså det var faktiskt, alltså, för mig var det annorlunda. Det var bara att jag tror att klimatet var hårdare när jag kom. Det var att man fick visa framfötterna och allt det där. Så jag tror egentligen, det är inte så att jag någon har varit, tagit hand om mig på det sättet. För det som jag också har sagt till många av de yngre, ja, jag kan ta hand om mig, jag kan göra allting, jag kommer göra allting, men det är fortfarande det. Utanför kan jag hjälpa er mycket mer på planen. Vi spelar i samma lag. Det är inte så att jag är Christian och jag kan ge dig saker och allting. Alltså vi är i samma lag på grund av en anledning. Vi spelar i blåvitt. Det är inte så som att jag är 1000 gånger bättre eller det. Jag har mer erfarenhet. Men jag kan inte hjälpa dig extremt. Jag kan hjälpa dig. Vi kan träna extra på planen. Vi kan göra det här. Och alla de bitarna. Det kan jag hjälpa till med. Men resten får du göra själv. Du ska göra det du är bra på. Det är därför du har kommit hit. Och den vill jag förmedla till allihopa. Att vare sig var dig själv. Alltså det är viktigt. Var dig själv och gör det du är bra på. Ändra inte din spelstil för att du har kommit upp i A-lag. Sen måste man ju värdera i situationer och allt det där. Men det kommer man lära sig av misstag. Det tror jag på. Och den filosofin vill jag alltid stå för. Att våga göra misstag. För det är den som jag tror det kommer få success. Om du inte vågar och du ska vara safe, då kommer du aldrig lyckas. Så det är mitt motto i livet. Jag kommer alltid försöka göra den svåra passningen kanske. För jag vet, den lyckas den, så gör vi mål. Och någon gång kommer jag ju slarva. Men ja, gör du det, och det måttet vill jag säga till människor som till exempel Hussein som dribblar, att man ska göra det. Tro på det du är bra på. Ändra inte din... Sen måste du lära dig att spela enkelt i situationen. Du måste göra det. Men i grund och botten ska du vara dig själv och må bra. Det är det viktigaste som människa.
Tobias, vi har ett segment här som handlar om statistik. Okay. Du nämnde ju Wisecout här. Vi använder oss av Instat, det är liknande matchanalysverktyg. Det går ut på att all statistik sammanställs, allting mäts, allt mellan himmel och jord. Det finns en tjänst där som heter Similar Player som du Linus har tagit fasta på. Man skriver in ett spelarnamn och så ser man vilka andra spelare den här spelaren är lik. Okay. Där har vi testat på en rad gäster som vi har haft med i den här podden. Vi har gjort det bland annat på Marcus Berg, vi har gjort på Alexander Jeremejeff, och det roliga med det är att båda de har varit extremt lika Per Frikadona Frick i IF Elfsborg. Och Linus, nu har du tagit kontakt
med Frikadona här. Frikadona måste ju in i den här podden, så han hälsar så gott och tackar för de här jämförelserna. Han tycker det är smickrande att jämföras med Jeremejeff och Marcus Berg, som han tycker då är två av de absolut bästa anfallarna i Allsvenskan. Speciellt Berg, som han skriver, har varit en förebild sedan långt tillbaka, då han tillsammans med sin bror Jonathan som värmlänningar bevisade att det gick att bli fotbollsproffs samt vara från de värmländska skogarna. Så att Frikadona är imponerad av Berg och hans ursprung och har tagit fasta på det.
Ja, och det var ju en väldigt fin hyllning av Marcus Berg till Per Frick också. Men det var ju roligt att vi fick med Frikadona här i
podden. Han har ju blivit lite av vår husgud i den här podden, måste man ändå säga.
Ja, och det har ju tagit skruv på sociala medier också, för nu var de uppe i Stockholm ute där och tyckte det var löjligt att han kallades för Frikadona. Men jag tycker det är ett fantastiskt smeknamn.
Ja, jag tycker vi ska säga det flera gånger bara för det. Så Frikadona kommer nämnas oftare än ofta i den här podden.
Tobias, vi har naturligtvis jämfört dig också, slängt in dig i den här simulatorn och sett vilken spelare i fotbollsvärlden du påminner mest om. Vem tror du? Finns det någon annan Tobias Sanna där ute?
Oj, menar du stora spelare alltså?
Alla.
Alla, oj.
Det var Frick.
Nej, jag har hört att det finns spelare som är lik min speltid, som jag har hört att jag... Två spelare som jag har nämnt väldigt extremt mycket. Det har varit Hazard och så har det varit Philippe Coutinho.
Oh, bra namn.
Alltså de
gör inte ont att säga.
Nej, det har jag hört. Alltså, eftersom vi båda allihopa gillar att när vi får bollen felvända, att vi jobbar mycket med sidledsrörelsen. Sen försöker jag vända med yttersida och spela framåt.
Nu är vi ju lite som vi var med Simon Thern här i det antiklimaxet som uppstod i det avsnittet, när han jättegärna ville bli jämförd med Paul Pogba, och han pratade lite om Andres Iniesta också. Sådär. Och så blev det Jesper Gustafsson i Mjällby, tror jag vi landade. Det var ett fall från ganska hög höjd, Tobias. Så att,
ja, vad har du, Linus, då?
Ja, men vi har 93% likhet med spelare nummer ett, Kristoffer Petersson. Ja. Sävedalen kille.
Faktiskt.
Köper du det?
Han är duktig faktiskt. Jag vet ju att han spelade i Utrecht. Och han är duktig fotbollsspelare faktiskt.
Det har
den
vi. Nummer
den
ett.
Är, den är bra.
Köper du den?
Bra. Ja, det köper jag.
89% Nabil Bahoui, AIK.
Den där är jag lite... Nabil är lite mer rakare än vad jag är. Lite mer målfarlig. Farligare än mig. Och jag tror att skillnaden mellan oss två är mer att jag är mer än 10 och Nabil kan spela rak striker. Om jag ska spela där uppe eller på kanten, så tror jag att jag är lite mer en ytter som går in i banan, och Nabil är mer än bred.
Det var det. Men vi sa, Nabil Bahoui.
Ja, du var skeptisk till den här
Nabil
siffran.
Nabil Bahoui är ju idag genombrottsstark och gör ganska mycket mål på huvudet också.
Där har men, du. Men... Jag, huvudspel!
Har du någonsin lyckats?
Maka Modér hade gjort mer nickmål än vad jag har gjort i min karriär.
Ja, vi sitter på Blåvitt spelarhotell och presschef Modér skrattar här borta nu när vi
pratar
nickar.
Men däremot så Nabil Bahoui, det har blivit på senare tiden här genombrottsstark mer på huvudet. När han var lite yngre så tror jag.
Ja, men ni tar med gammal.
Nej, det är från i fjol är detta.
Så kör, men kör. Alltså, han är en fin fotbollsspelare, så jag ska inte säga att han inte är. Det är bara mer positionen som jag har spelat i Blåvitt. Jag har spelat indragen vänsterytter. förr i tiden tror jag vi hade ändå varit ganska lika, att vi båda var breda, utmanade extremt mycket, gick runt, slog inlägg, sköt mycket, så att, men det är ingen dålig jämförelse.
Nej, du är nöjd.
Har du fler?
Ja, men vi kan väl dra några till. Här är fyra namn som ligger kring 84-83%. Sead Haksabanovic, okay. Ken Sema, Viktor Claesson och Leo Bengtsson från BK Häcken som ska gästa oss här förhoppningsvis framöver i något avsnitt.
Väldigt bra fotbollsspelare ni har tagit där. Så att ja, allihopa väldigt, väldigt bra.
Så trots att det inte blev Coutinho eller Hazard så är jag ganska nöjd ändå.
Nu snackar vi om helheten, men de spelarna du nämnde nu allihopa är väldigt, jag kan se likheten med dem. Det kan jag extremt mycket. Så att det var bra. Mm. Det var bra spelare.
Jag glädjer oss att du är nöjd, Tobias. Det är
väldigt nöjd.
Vi ska backa bandet lite i din långa karriär här. När du lämnade IFK Göteborg 2012 var det väl? I den vevan, då gjorde den dåvarande storsponsorn till IFK Göteborg, Nils Wiberg, ett väldigt uppmärksammat uttalande. Och eftersom det här är snart 10 år sedan så kanske den yngre lyssnargenerationen inte känner till det här. Men när du lämnade för Ajax där, Tobias, då sa Nils Wiberg, storsponsorn, så här: om man nu är agent, kan man inte vara lite ansvarsfull? Sana var en framtida landslagsman som hela svenska folket kunde njutit av. För han är en sån talang. Nu hamnar han i Ajax, i B-laget, och sen skickar de honom till Sibirien, och sen har han fått sina jävla miljoner. Han kunde lika gärna blivit astronaut eller börsmäklare.
Det finns så många frågor i det här citatet. Alltså.
Om jag ska vara helt ärlig, jag bara skrattar åt de där sakerna, men helt rent krasst så när det kom ut så blev det ju en snackis och allting, så de ville rent krasst så när jag kom hem så ordnade ju Nissa att jag skulle komma ner till hans kontor. Han skulle förklara vad han menade. Rent krasst, han är också en person som... Det är inte första gången han har sagt saker och ting. Men om man kollar vad han säger mellan raderna så är det egentligen inga negativa saker han säger. Folk vill ju vrida och vända det till att det blir negativt. Egentligen det han konstaterade var att han hade önskat att jag hade varit kvar i Blåvitt. Och det är det han sa. Och det var det han ville formera. Sen de här orden att det skulle bli astronaut och allt. Det var en besvikelse som han menade på. Det var att han tyckte, han kom till Ullevi för att han ville kolla på mig. Han tyckte jag var sån fantastisk fotbollsspelare. Han ville inte att Blåvitt skulle tappa mig just i det skedet. Så att för min del, jag skrattar åt idag och det gjorde jag också då. Och jag och han, vi har en extremt bra relation. Och han har alltid tyckt om mig också. Alltid tyckt om honom. Och han... Alla människor har sin åsikt och i slutändan så har jag stor respekt för honom.
Men det han egentligen säger, det är väl egentligen att han tycker att talanger då, unga talanger som nu har då, lämnar svensk fotboll för tidigt. Det är väl egentligen den debatten han plockar.
Men grejen är den, var det för tidigt när jag är 22 år gammal och har spelat 4,5 år i Allsvenskan? Det vill jag inte säga är tidigt. Det hade varit skillnad om det var min första ordinarie säsong och får det. Och sen kan jag fråga, du kan fråga Leo Bengtsson när ni träffar honom om han hade fått chansen att lämna Häcken till Ajax. Vem som helst hade kunnat ta i den situationen. Man får inte glömma, för mig var det också extremt stort. Min idol var Patrik Kluivert sen jag var ung. Han kommer därifrån. Skolan som de spelar fotboll på, det har gett mig extremt mycket av den fotbollsspelare jag är idag. Så att för min del var det inte, det var inget dumt val. Och det här, jag tror många människor som är 22 år, om de hade fått chansen, de hade tagit den. Så jag tycker inte, min del tycker jag inte att det var för tidigt. För jag hade ändå ut 3,5 säsong i Allsvenskan.
Men i din papparoll som du nu har då, eller farbrorroll, och till exempel till Hussein då som är på väg upp. Vad ger du dem för liksom tips och råd kring att sticka iväg utomlands kontra att stanna kvar i Allsvenskan?
Det är ju exakt det nu när vi kommer in på det, och det är det jag menar. När du går utomlands så kommer du kanske inte ha en spelare som tar hand om dig på det sätt som jag gör. Där handlar det om att, och vi ska veta att i Sverige har vi ett klimat som är väldigt vänligt jämfört med utomlands. Där är det, när du kommer in i omklädningsrummet så är du är en lagkamrat, men du måste prestera för att få respekter.
För det minns jag du berättade, jag tror vi satt ner du och jag för 2 år sedan på träningsläget. Och du berättade om hur tufft du hade haft det i just Ajax.
Det är ju det, och det har gett mig extremt mycket. För jag vägrar att se saker och ting som ett misslyckande eller vad folk försöker att se det till. Det ser inte jag på det så. Jag ser varenda motgång du får kommer ge dig någonting. Alltså varenda motgång du får, för mig till exempel, det har gjort mig till bättre fotbollsspelare. För det har gjort mig att kämpa ännu mer och visa folk att jag är fortfarande på den högsta nivån. Och ändå när jag inte fick spela så mycket så kände jag att jag utvecklades som fotbollsspelare. Och det har jag tagit med mig idag. Alltså. Sen blir man ju äldre. Och sen, det viktigaste tror jag som mitt råd är till unga är att välj klubbar där du vet att du kommer spela mycket. Där tror jag det kommer vara. Så ta Jeppe Karlsson som är nu i AZ. Perfekt. Spela varje match. Blir bärande. Alla de här sakerna. Det är extremt viktigt att ibland har ni olika, alltså har ni olika klubbar och ni får välja mellan, så ska ni kanske ta den som är lite sämre. Det rådet hade jag gett folk, att du vet att du kanske har större chans att få spela där. Det tycker jag att man ska göra. Och speltid är jätteviktigt. För får du 90 minuter dag in och dag ut, så kommer det visa dig. Alltså även att du kan få vara dålig 2-3 matcher, tror jag för unga spelare är väldigt viktigt. För att få den här, okej, men tränaren tror ändå på mig. Jag har haft min bästa period. Men sådana saker kommer göra att yngre spelare kommer, de kommer kunna blomma.
Tobias, du har spelat landskamper, inte jättemånga landskamper, men du har varit med av en av de mest klassiska landskamperna i svensk landslagshistoria. Den här 4-4-matchen i Berlin, upphämtningen i Berlin mot Tyskland från 2013 är det väl. När du tänker tillbaka på den idag, vad är det första du tänker på?
Jag är extremt stolt att få representera svenska landslaget. Det är inte alla människor som får göra det. Så för min del var det en stolthet att få ringa mamma efter, eller efter pappa och mina bröder som fick matchtröja och allt sånt där. Det var extremt, alltså för mig är det kanske det finaste ögonblicket man kan få, att få representera sitt eget landslag. Det är inte många, det slår allt som fotbollsspelare att få representera Sverige. Se min mamma hur lycklig hon var, mina bröder hur lyckliga de var. Och just den där matchen var ju extremt speciell. Vi låg under med 4-0. Vi vände till 4-4. Jag hade en monsterstor chans som jag bara skulle pilla dit, öppen kasse. Helheten, allting. Jag tror det var så mycket adrenalin. Även fast jag spelade kanske 15 minuter. Men bara att få den upplevelsen var enormt. Alltså mot Tyskland. Och det var 4-4. Det var som att vi... Det var som vi vann matchen. Alltså det var sån atmosfär efter att det var helt otroligt. Och sen Rasmus Elva, han räddade ju mig där.
Var det inte så att du fick en rejäl avhyvling av Zlatan Ibrahimovic efter den missen?
Nej,
det var inte så.
Kim.
Var det Kim?
Ja, men ska man vara helt ärlig så var det rätt också. Men om jag tror när man sitter i den situationen, om jag hade passat honom var han varit offside.
Jaha, han ville ha haft bollen liksom.
Ja, han skulle ha haft den. Det skulle han faktiskt. Om det är offside, jag kommer inte ihåg situation 100%, men jag vet att jag får det. Men rent krasst ska jag göra mål där.
Men jag tror fan att Zlatan gick in och försvarade dig.
Ja, det gjorde han.
Det var så det var.
Ja, han tog mig runt om. Ja. Han tog mig runt om och sa bara kör, kör. Och nästa gång fick jag bollen, gick runt, spelade en slätt bak. Vi slog in den överlångt. Zlatan pötte undan. Fick vi bollen där in. Rasmus Hell.
Ja, man kan säga att du var regissören till det här
4-4
målet.
Ja,
jajamensan.
Jajamensan. Nej, men skämt åsido. Nej, men Zlatan tog mig runt där. Bara så kör på. Och det var extremt alltså, viktigt. Såklart att jag hade ett mål. Man kan göra 4-4. Men vi lyckades ändå. Den moralen som vi hade i laget, det är extremt. Jag tror det är få lag som har kommit tillbaka från 4-0 mot Tyskland. Vi har sett ett klassiskt... vad heter det? Var det VM eller EM när Brasilien fick 8-1 eller vad det blev av dem? Och vi i lilla Sverige kunde köra över Tyskland, om man kan säga så, andra halvlek. Det är wow. Jag har fått vara med, om jag vill säga, jag har fått vara med om två extremt fina landskamper som jag anser är väldigt stora. Första matchen på Friends där Ibra gör 4 mål mot England.
Och den cykelsparken där.
Precis,
alltså halva plan nästan.
Och jag ville egentligen ha den bollen att han skulle brösta ner den. För jag är ju bakom honom.
Så du var lite besviken när han drog in den där från
lite. Skämt åsida.
Du kunde förstört detta, de mest klassiska fotbollsmålen.
Nej, men skämt åsida, vilken spelare.
Tobias, du ligger bra till för att bli årets ärkeängel i år. Det är ju fansens pris.
Okay.
Till årets spelare, ett hederspris från supporterklubben Änglarna. Vad tänker du idag om att du har blivit så populär bland fansen? För när du kom tillbaka 2019, då var du lite mer en vattendelare, kan man säga.
Ja, okej. Jag visste inte det här om någon...
Ja, det är ju röstning där man kan egentligen rösta på alla spelare i truppen, tror jag.
Alltså, vi har ingen aning.
Vi har ingen aning, men vi bara mäter av temperaturen på de sociala medierna. Och där pratas det mycket om dig, och det är många som nämner dig.
Wow. Ja, det, som sagt, jag läser inte mycket, så jag har ingen aning. Men det är ju kul att höra. Det är såklart kul, som jag sa. Det var extremt för mig att komma hem till Göteborg. Det betydde allt. Jag visste att det fanns folk som var emot det. Jag visste att det var människor som... Och det får man köpa. Det visste jag. Men jag visste att också att... För mig handlade det om... Kärlek är starkare än hat. Och för mig handlade det om att... Jag visste att jag måste gå ut och leverera på planen. Det är det viktigaste. Mina fötter får tala, och det har mitt motto alltid varit. Även när jag haft tuffa perioder. Det går inte att gå ut i media och klaga. Ja, men tränare spelar inte mig eller gör det. Jag har varit i lag där vi har vunnit titlar. Det är inte konstigt. Om jag själv var tränare, varför ska jag ändra på ett vinnande koncept? Så mitt motto har alltid varit att jag aldrig egentligen funderat det. Min kärlek till Blåvitt har varit starkare än att min oro för vad folk ska tycka eller vad det än är.
Ja, du tvekar inte kring att återvända till IFK Göteborg med tanke på dels din historik i Malmö och också allt som hände där?
Inte en sekund. När det väl kom, och sen ska man inte glömma heller, min familjesituation var väldigt speciell. Min dotter bodde i Göteborg med sin mamma, och vi är tillsammans, så att det var en ganska givet. Det var givet att komma hem nära min dotter. Som jag sa, det är viktigt att man mår bra utanför planen. Och för mig var det att komma hem till Göteborg och spela för Blåutfäsen. Ni kan ju se när vi har fullstats, det är det många lag som slår det trycket där. Så att för mig var det var inte ens en tanke. Jag skulle hem.
Och nu vill du, vad vi förstår, avsluta karriären i Blåvitt. Även om din agent här var ute och viftade lite om att... Ja, vad fan sa han egentligen?
Nej, jag vet inte om han sa något själv. Men det var någon text på någon sajt här där det pratades om att du har ju bara ett år kvar på kontraktet. Och det finns visst lite andra klubbar där ute som är sugen på dig. Men samtidigt har du sagt att du har en dröm om att avsluta karriären i Blåvitt också.
Såklart, alltså, med allt situationen att få representera Blåvitt, och man känner att man kan göra saker och ting, det hade jag velat göra. Men som ni snackar om där, ja, det har funnits intresse och allting det där, men jag har sagt att jag vill fokusera på alltså fotbollen, och vad som kommer därifrån tar jag då. Men såklart, att få komma på stenen och leverera och fortsätta att leverera, då vill jag ju vara kvar här såklart.
Men du har utgående kontrakt, så är det?
Ja, ett år kvar.
Det går ut efter den här säsongen? Eller?
Ja, det går ut. Ja. Vad blir det? Ja, 31.
Precis.
Men då ska ni sätta er och förhandla? Bara förhandla, eller?
Om jag ska vara helt ärlig, så har jag inte hört någonting. Men jag har sagt också, jag har kommit till den ålder. Det handlar om att spela fotboll och göra det här och nu. Och inte fundera på något annat. Så jag har inte funderat på det där. Jag har funderat, kommer det så tar jag det då. Kommer det inte så kommer det inte. Då är det så som det är. Men frågar du mig så vill jag fortsätta. Jag känner att jag har några år kvar i karriären där jag kan spela på högsta nivå.
Tolkar du det här, Linus?
Tystnaden från Pontus Svanhult. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tycker vi har sett hur mycket Tobias har betytt för IFK Göteborg sedan han kom tillbaka. Du har ju verkligen låtit dina fötter tala. Nu vet jag inte exakt om du har varit den bästa poängspelaren internt, men jag tror det är de senaste åren. Och du har varit på många sätt bärande i offensiven. Så att om du inte dalar något fruktansvärt under 2022, så skulle jag bli förvånad om det inte blir en förlängning.
En tråkig sak som hände för svensk fotboll här under hösten i fjol var ju att den här situationen, eländet som Pavel Sibicki försatte sig. Ni var ju lagkamrater och vänner, antar jag, i Malmö FF för några år sedan där. Vad tänker du kring hela den historien?
Nej, men såklart att det är tråkigt. Enormt begåvad fotbollsspelare. Och så, jag tycker att han kanske, hade han fått spela så hade han varit kanske en av de bästa forwards i Sverige. Så duktig är han. Jag har spelat med honom. Han är extremt bra avslutare. Väldigt smart spelare. Likt de andra forwards vi snackar om, Mina Mackan och Jeremejeff, som jag också har spelat med. Väldigt fin fotbollsspelare. Så det är ju tråkigt. Men jag kan bara snacka, för jag vet inte hela härvan av allting eller vad som har hänt. Jag vill helst inte sitta och diskutera om honom, om vad som har hänt. Den personen som jag känner honom, det är en fin kille. Och att han, alltså, det är tråkigt att han har hamnat där. För att fotboll, jag hade önskat att hans fötter fick tala istället för det han, vad är han? Jag har inte läst, har han blivit dömd för?
Ja, han är väl avstängd
han,
i flera år.
Ja, han är avstängd av både FIFA och fotbollsförbundet, och så blir han ju dömd i hovrätten där då för det här gula kortet han ska ha tagit då, så att han fick ju någon villkorlig dom liksom.
Ja, det är tråkigt. 4 år, om det är så 4 år eller vad ni sa här nu, så är det extremt. Det är en väldigt begåvad fotbollsspelare som kanske aldrig kommer tillbaka igen. Men min förhoppning är, det enda jag kan bara säga, det är att jag hoppas att han kan få en ärlig chans, för det är en enormt duktig fotbollsspelare. Och jag vill inte sitta här och döma honom. Jag känner han som människa, jag känner hans familj. Och jag kommer bara se den Pavel jag känner. Och sen vad han har blivit dömd av, jag har inte någonting med lagen att göra. Jag respekterar han för den här personen, jag känner han sedan den tiden i Malmö. Och det enda jag har att säga, det är att han är en fantastisk fotbollsspelare.
Astronaut, vad var det vi sa? Bussmäklare. Och nu högsta domstolen, domare. Det där vi har Tobias Sarnas framtid kanske.
Nej, det vill jag inte säga.
Du menar att han friar honom i HD då? Eller?
Nej, han vill ju inte döma. Men jag sa att han är ju ändå på väg åt det hållet. Och när vi ändå har rabblat lite potentiella yrken tidigare, så kan vi ju bara fortsätta här.
Nej, då tror jag snarare att jag hade varit en kock. Jag vill vara en gentleman.
Ah. Nej, men anledningen till att jag ställde frågan till dig var ju för att i de så här första polisförhörerna så skyllde ju han på liksom, du varit indragen där, sen var du borta i det, men han liksom nämnde ju dig där, och jag vet inte om hur det påverkade liksom eran relation på något vis.
Nej, jag har fått någon sån här, om jag ska vara helt ärlig, så har jag fått en sån här, folk har skickat att han nämnde mitt namn för saker och ting. Och människor, när de är stressade så använder de saker och ting, och vi hade spelat i Malmö och så. Så i Malmö där, många människor, de hade väldigt stor respekt för mig. De visste att jag var en person som man kunde lita på. Så jag tror att han använde mitt namn för saker och ting. Det är mer det, så jag tror. Och för mig, jag dömer inte honom. Jag tänker inte lägga mig i efter att han använde mitt namn. Det handlade bara om att jag tror att han använde mitt namn för att han skulle leka, han skulle vara mer pålitlig. Så det var bara det.
Har du något mer, Linus Pettersson, eller ska vi släppa iväg?
Jag har en grej.
Har du en grej? Ja,
låt Linus höra. Sa att han skulle göra den här veckan innan han åker. Men jag vet inte, åker ni om 2 dagar?
Vad skulle Linus göra?
Han skulle ha jorden runt.
Alltså ett bolltrick.
Ja, och jag vet inte. Linus, kan du bara svara snabbt? Har du lyckats lösa det?
Jag visade det för dig. Lyckades jag inte då? Den där första träningen?
Ja, faktiskt. Det var bättre än första försöket.
Ja.
Det måste jag säga. Men du är ganska nära. Kan vi säga så här? Är du med på det här också nu? Att
ja,
innan året är slut så ska du ha löst den till mig.
Innan året är slut?
Ja, jag gett dig det nu.
Ja, men det tänker jag att det borde jag klara. Det vad får jag för straff då, om jag inte klarar det? Det är väl det som, eller det kanske vi inte ska ha något, så behöver vi inte kanske. Nej, det är bra. Vi lämnar det där helt enkelt.
Ja, som sagt, jag är Kofi Annan. Jag vill inte döma. Jag är fredsmäklare. Du får ingen straff.
Ja. Ska vi ta och stänga den här butiken? Har du ytterligare
Nej. Nu. Jag sa till att jag skulle ta upp det där. Han kommer inte undan.
Ja, men jag lovar att du ska få, innan året så ska du få en video med en felfri Around the World.
Fantastiskt.
Mm. Tack så mycket Tobias för att du var med i våran podd. Hoppas du får en trevlig fortsättning på det här lägret. Lycka till med årets säsong.
Tack så mycket.
Tack Linus för att du var här.
Ja, jag får ju hem och träna nu då.
Ja, det får du göra. Tack alla ni som har lyssnat på den här podden. Är tillbaka med nya avsnitt, nya gäster framöver. Jag hoppas att ni får en fin dag. Hola Marbella.
Hola Marbella.
Tack så mycket.
Ja, det är bra. Tack. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Hola Marbella. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.